16 går man honom till mötes och Jesus kommer där inridandes på åsnan och möter de här människorna. Ja, Jesus han hade kommit att både beröra och fascinera, men han hade också kommit att börja väcka avsky. Många kom ju till tro på grund av det han gjorde, men inte alla. En del blev väldigt rädda för det han gjorde. Och vi låter förstå också i texten innan att fariserna och överste prästerna har börjat frukta. Inte bara för sina egna liv utan för hela det judiska liksom, folket. För vad skulle hända om alla började tro på Jesus? Vad skulle då romarna göra med judarna? Då skulle kanske inte bara utplåna liksom, deras heliga plats utan hela folket. Och något behövdes göras. Och därför börjar man planera att döda Jesus. Vilket man några dagar senare kommer att göra. Ja, folket de hyllar Jesus som en hjälte, som en konung när han kommer in i den på en åsna. Jesus själv han vet att han närmar sig sitt eget slut. Man kan bara ana den vånda han måste känna när han rider in där. Alltså, han är ju fullt Gud men också fullt människa. Men det var just för denna stund han hade kommit. Det var för denna skull han hade fötts till jorden. För att dö och uppstå. Under 3 års tid så har Jesus proklamerat ett annat slags rike. Ett rike som har en omvänd ordning från vår världs sätt att se. Ett rike där den första ska bli den sista och den sista ska bli den första. Där den som är störst är den som är minst. Och den som är störst är den som tjänar och är den som blir betjänad. Det här var väldigt svårt. Inte ens lärjungarna som levde väldigt, väldigt nära Jesus förstod detta. Bland annat i Matteus 20 och 26-27 så kan vi läsa här. Säger Jesus så här till lärjungarna. Den som vill vara stor bland er ska vara den andres tjänare. Och den som vill vara den första bland er ska vara den andres slav. Här dividerar alltså lärjungarna om vem som är liksom störst bland dem. Och lite längre, eller ja, innan den här i kapitel 18 i Matteus så står det så här. Sannerligen om ni inte omvänder och blir som barnen kommer ni aldrig in i himmelriket. Det som gör sig själva små som de här barnen är störst i himmelriket. Så Jesus hade under 3 års tid försökt med sitt liv visa på vad Guds rike skulle innebära. Och även de som var så nära honom hade ännu inte riktigt greppat det. Jag vet inte hur det varit om vi hade varit där, om vi hade förstått. Om vi hade riktigt kunnat ta in. Man hade liksom, den enda bilden man hade av en konung var ju de här världsliga konungarna och härskarna. Hur skulle man riktigt förstå? Precis som vi läste gemensamt här i den upplästa bönen från Filipperbrevet 2, vers 5-7. Jag läser det igen här. Det är också en av dagens texter. Han ägde Guds gestalt men vakade ej över sin jämlikhet med Gud utan avstod från allt och han då han antog en tjänares gestalt och blev som en av oss. När han till det yttre hade blivit människa gjorde han sig ödmjuk och var lydig ända till döden, döden på ett kors. Jesus han gjorde liksom anspråk på att vara mästare och herre. Men inte som en politisk furste eller härskare och konung så som man var van att tänka på en ledare. Jesus han är en helt annan sorts kung. Han är en mästare som har kommit för att betjäna och inte för att bli betjänad. Så här står det i Markus evangeliet kapitel 10 och vers 45. Människosonen har inte kommit för att bli betjänad, för att bli tjänad utan för att tjäna och ge sitt liv som lösen för många. Och inte minst så understryker Jesus detta då han tvättar lärjungarnas fötter. Alltså lite senare i den här texten han rider in i Jerusalem den sista måltiden med lärjungarna så tvättar ju Jesus lärjungarnas fötter och visar som ett exempel hur lärjungarna ska betjäna varandra. Och i det stycket när han har gjort det så säger han så här till dem i Johannes 13, vers 12-17. När han har tvättat deras fötter och tagit på sig manteln och lagt sig till bords igen, sa han till dem: förstår ni vad det är jag har gjort med er? Ni kallar mig mästare och herre, och det med rätta, för det är jag. Om nu jag som är er mästare och herre har tvättat era fötter, är också ni skyldiga att tvätta varandras fötter. Jag har gett er ett exempel för att ni ska göra som jag har gjort med er. Han uppmanar lärjungarna att fortsätta och tjäna på det sättet. Men det är också en uppmaning till dig och mig idag. Att Jesus rider in på en åsna i Jerusalem visar på att han kom i fredens tecken. Åsnan var en symbol för fred och hästen för krig, så kan man säga. Så det är liksom inte, det är liksom väl uttänkt varför han kommer på en åsna. Trots att Jesus egentligen inte har gjort så stor, eller han har gjort massor, men han har ju inte skadat någon. Han har kommit med fred, han har helat, han har upprättat och han har manifesterat Guds härlighet. Och han kom i fredens tecken. Trots det väcker hans liv fruktan och rädsla hos många människor. Framförallt de som hade ledande positioner. Hade han kommit för att ta över? Det här skrämde många. Ja, Jesus gjorde anspråk på att vara en mästare och en herre. Men inte så som vi hade tänkt oss, eller som människorna hade tänkt, eller som judarna hade tänkt sig. Och därför missade många vem han var. Du och jag, vi lever ju liksom, vi går ju in i den här texten med ett helt annat sätt att se. Vi vet ju vad som hände. Jesus, han lider och han dör, men han uppstår också. Det vet man inte än. Och du och jag, vi som FFT-gäster, vi kallade att gå i hans fotspår, att följa honom. Titeln på den här texten inför idag är Vägen mot korset. Men det är också alltså, kärlekens väg, skulle man kunna säga. Kärlekens väg för Jesus, det är vägen mot korset, mot sin egen död. Och du och jag, vi också kallade att dö bort från våra egna liv. I Matteus kapitel 10, vers 38 står det så här: den som inte tar sitt kors och följer efter mig är inte värd att tillhöra mig. Den som finner sitt liv ska mista det, och den som mister sitt liv för min skull, han ska finna det. Vi måste alltså också dö från oss själva. På alla områden i våra liv måste vi dö bort lite mer från oss själva. Att älska är att leva ett osjälviskt, tjänande och utgivande liv. Och varje dag vill Gud utmana dig med att släppa taget om oss själva. Släppa taget om jaget, det som gärna vill ta över i våra liv. Det var ju precis det som Jesus, han var ju liksom tvungen. Som människa tänker jag, han skulle helst gärna vilja slippa det här. Och han säger det också. Tänk om jag bara kunde liksom låta den här bägaren gå förbi mig. Men han vet att det är därför han har kommit. För att liksom utföra det här, att dö på ett kors för vår skull. Han utmanades också med kampen som vi alla bär inom oss. Att släppa taget om vårt eget. Men Jesus, han kom och visade på vad kärlekens väg är. Och vi som sitter här idag, jag tror vi många, de flesta av oss har fått uppleva Guds kärlek i våra liv. Guds, att Gud har berört oss. Och jag skulle vilja läsa från den här boken som heter Gud kan bara älska, av broder Roger von Taizé. Då står det så här: när det går upp för oss att Gud älskar oss, att han älskar även de människor som ingen annan ser, öppnas också våra hjärtan för andra. Vi förstår mer om människans värde och värdighet, och vi rannsakar oss själva. Vad kan vi göra för att bereda vägar för tillit på den här jorden? Är vi inte kallade genom våra liv spegla hoppets mysterium för dem som finns runt omkring oss, hur maktlösa vi än är? Om vi förtröstar på Gud kommer det synas i våra liv, när vi ger av oss själva. Det är framförallt när tron levs ut som det blir trovärdig och kan förmedlas vidare. Guds närvaro är ett andetag som fyller hela världen och driver fram kärlek, ljus och fred. Hans andetag manar oss att leva i gemenskap med andra och förverkliga hoppet om fred bland människor. Och vi kan få lysa av gemenskap och hopp. Ja. Gud älskar också de som ingen annan ser. Det var framförallt det Jesus visade på när han gick på jorden. Han såg de små, de som ingen annan såg. Och det är nu jag vill landa lite i den här artikeln om den här Sanne som Sebastian möter. Han ser det här programmet på Uppdrag granskning. Jag har inte själv sett det. Och han berörs av Sannes liv, precis som Ingmar här berättar hur han kommer att bli berörd. Men han stannar inte där genom att bara titta, utan han söker upp henne för att berätta om vad Jesus har gjort i hans liv. Och jag tänker att de här människorna som de här små och de som tenderar att försvinna och inte bli hörda och sända, ropet från dem ekar ju om vi vågar öppna våra ögon och våra öron. De finns runt omkring oss. Vi kanske har dem mitt ibland oss. Sanne var en av dem. Men jag vet också att jag lyssnade på Ring P1 för någon vecka sedan. Kanske två. Och det var mycket samma med det här när det var det här kring Josefin Nilsson. Skådespelaren som tog sitt eget liv och som har varit med om misshandel i sitt liv. Och ni som har följt det vet att skådespelaren som levde med henne då, som hade orsakat henne denna plåga i livet. Och då var det en kvinna som ringde in och så sa hon att det är ju fruktansvärt det som har hänt med Josefin, sa hon. Och jag lider med henne. Men vem hör oss, sa hon. Vem ser till oss? Vi som inte har någon som gör någon röst för oss. Och då var det en kvinna som själv led och levde just nu i en destruktiv relation som ringde in. Och det var Alexandra Pascalido som besvarade det här samtalet. Och det var så hemskt. För ni som har lyssnat på Ring Peter ringer man ju in och så säger man kort sin mening och sen lägger man på. Och det var ju precis det som hände. Hon blottade en del av sitt liv och man fick förstå att hon levde just nu och just då i en destruktiv relation. Och hon kände sig inte sedd och inte hörd. Och hon ropade på hjälp. Precis som den här kvinnan gör och som Sebastian faktiskt vågat ha kontakt med. Och jag fastnade för några rader där i artikeln när reporten undrar och det finns någon som tidigare har engagerat sig och kommit på ett eget initiativ att besöka henne och då svarar hon så här. Nej. Och hon säger också, det var första gången jag träffade Sebastian, men vem skulle ha tagit kontakt med mig och velat ha träffat mig? Det har inte funnits någon sådan, svarar hon. Det är alltså två olika artiklar, men Sebastian säger också själv det att det är inget märkvärdigt med mig. Det här är något som alla kristna kan göra. Jag är bara fylld av den heliga ande som verkar i mig. Det är inget speciellt med mig. Det är inte jag som är lösningen på problemet. Jag tror att alla kristna har fått samma möjlighet. Vi har samma heliga ande som bodde Jesus. Och det var genom en enkel bön så öppnades vägen mot den här kvinnan upp. Och jag tänker det att de här människorna som Jesus kom till jorden för, den här lidandets väg, kampen mot korset. Jesus han kom för att dö för oss alla och inte minst för den allra minsta. Och ropet från dem ekar än idag. De finns runt omkring oss och de behöver höra evangelium. Evangeliumet är för dem. Det är glädjens budskap. När Jesus går in inleder sin tjänst så refererar han från Jesaja. Och jag ska läsa ifrån det stället i Lukas kapitel 4, vers 16. När Jesus kom till Nasaret där han hade växt upp och på sabbaten gick han till synagogan som han brukade. Han reste sig för att läsa och man gav honom profeten Jesajas bok. När han öppnade den fann han det ställe där det står skrivet: Herrens ande är över mig, till han har smort mig till att frambära ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna och syn för de blinda, att ge dem förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. Han har smort mig till att frambära ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig att förkunna en befrielse för de fångna och syn för de blinda och ge dem förtryckta frihet. Hoppets väg, korsets väg, en väg mot befrielse. Det är än idag liksom hopp för människor, befrielse för människor. Och tänk att du och jag, vi går den vägen med Kristus. Och vi har fått ta emot den heliga ande som en hjälpare. Och vi får fortsätta att gå och vittna om det Jesus har gjort i våra liv, i andras liv. Det han gjorde när han gick här på jorden. För att vittna om den kraften som finns i Jesu namn. Han är hoppet och han är räddningen för den här världen. Och han vill besvara liksom alla människors liksom, nöd. Han är svaret på det. Och Jesus säger så här. Liksom, Jesus var ju tvungen att dö. Han visste det. Och i Johannes 12, vers 24 så står det så här. Säger Jesus: sanning jag säger, om vetekornet inte faller i jorden och dör, förblir det ett ensamt korn. Men om det dör ger det rik skörd. Och det är ju det vi har fått se i världen, eller hur? Det slutade inte där på korset. Och det slutade inte med de 12 lärjungarna. Utan liksom, evangeliet har fått sprida sig. Människor har kommit till tro. Och människor fortsätter att komma till tro. Och det är fantastiskt. Och bara det är ju tecken på att Gud är sann och verklig och verksam än idag. Så här säger Jesus i kapitel 12 i Johannes evangeliet och vers 27. Nu är min själ fylld av oro. Skall jag be Fader rädda mig undan denna stund? Nej, det är just för denna stund jag har kommit. Och det är ju så. Han kom för att lida och dö, men också för att uppstå. Det firar vi på påskdagen. Men nu står vi inför det, inför Jesu vånda, vägen mot lidandet. Vi är i stilla veckan. Jesus har ännu inte fått sätta sitt liv liksom helt och fullt, utan han står inför detta, denna vånda att dö för oss. Och det vållar honom smärta och oro och ångest. Men han gör det. Det vet vi. Han låter sig dö för vår synd. För att vi ska få befrielse och bli räddade till ett evigt liv. Ja. Jesus, vi tackar dig för att du lät dig fortsätta här. Att du inte undvek här. Eller liksom, du liksom tog korset på dig, Herre, och du fullbordade det verkligen, Herre. Vi förstår att det måste ha vållat det stor vånda, ångest och oro att gå denna lidandets väg, Herre. Att du slut låta dig dödas och hängas upp på ett kors. Men Herre, vi vill tacka dig för att du gjorde det, Herre. Att du gjorde det för att vi skulle få befrielse och liv i överflöd, Herre. Jesus, Jesus. Vi tackar dig för alla de du har räddat, Herre. Men så ber vi också för alla de människorna som ropar på hjälp, Herre. Som ännu inte har mött dig. som känner sig övergivna och utan hopp, Herre. Tack Far att du har kommit för deras skull. Jesus, Jesus, öppna våra ögon. Hjälp oss att se och gör oss frimodiga, Herre, att vittna om dig och det du har gjort i våra liv och det du gjorde när du gick här på jorden, Herre. Herre, tack för att du är hoppets Gud. Och tack för att det lidande du genomled har gett lösen för så många människor, Herre. Vi tackar dig för det. Och vi ber att ännu fler ska få uppleva din kärlek, Herre. Som bryter alla gränser och som upprättar och hela människor till kropp, ande och själ. Tack Jesus att du rör dig i vårt land just nu. Och tack att du kommer att fortsätta tala hopp in i människors liv. Ända till den dagen du kommer tillbaka, Herre. För att hämta hem oss. Amen.